Den här dagen tillsammans, den här stunden, vi ber för alla som är här. Vi ber att du ska komma in i våra hjärtan, i våra hjärnan, i våra sinnen och öppna upp oss för ditt ord och ta emot ditt ord. Smörj din tunga, smörj våra öron. Gör oss koncentrerade och uppmärksammade på vad som du har att säga idag. Ber också för pastor Mikael och Taina. Pastor Mikael har som sagt just nu i Helsingfors och predikar först och sen har en bibelstudie. 3 timmar Romarbrevet. Så att ber för honom att det ska gå vägen. Amen. There is no such thing as a free lunch. Har ni hört det uttrycket? Och ja, jag tror att vi alla har hört det. Så vad betyder det här egentligen? Jo, men liksom ingenting i det här livet är gratis. Jag har ju innebörden i det. Vi har ett pris att betala för allt. Även sånt som kanske verkar gratis i livet. Jag jobbar ju med försäljning som ni vet. Ett litet trick man gör det, men man bjuder på lunch gärna. Gärna till partners, gärna till kunder. Och det gör man ju och det är jättetrevligt. Och det är inte så att jag förväntar mig att en kund ska signa på ett avtal bara för att jag bjuder på en lunch. Men jag vet ju att ja, han kommer, eller hon kommer se det som en väldigt fin gest. Kommer ha lite dåligt samvete. Kommer liksom inte ignorera mig i alla fall. När jag skickar de där mejlen och följer upp den här lunchen. Så att ingenting är gratis. Jag och Marie var på Fotografiska museet i fredags på tal om Alla hjärtans dag. Det var Alla hjärtans dag i fredags. Jättefin utställning, så har ni chans att gå dit. Så jättefin. Och så när vi klev in då, hade betalt inträde, så stod en kvinna där och sa, kan inte jag få ta kort på er? Och då tänkte man ju, alltså det första jag tänkte var inte så här, ja vad trevligt, utan det var ju så här, jaha, kostar det då? Vad ska hon ha för det här? Jaha, vad behöver vi göra då? Någonting måste vi, det kan inte vara helt gratis. Men så sa hon ganska snabbt, ja, hon såg väl på mig att jag var lite tveksam. Hon såg mig, ja men alltså det är Fotografiska bjuder på det här idag eftersom det är Alla hjärtans dag. Så att, ni kommer få en polaroidbild här sen, så det är ingenting annat. Jag bara, ja men trevligt. Och det är ju sådär man tänker lite grann, ni vet hur det är, man går på Gröna Lund, man åker med berg-dalbanorna och plötsligt så får man en blixt i ansiktet och de har tagit ett kort. Och det är ju gratis, det kostar inget extra, men sen när man ska gå ut, då ser man de här bilderna på sig själv och då säljer de här fotografierna och kylskåpsmagneterna och de vet ju det, barnen står där, jag vill ha. Så att det är inte gratis. Eller när man åker, det är samma sak, har ni åkt Viking Line eller Silja Line på sistone, så vet ni hur det är där också. Man ska gå igenom någon portal där och få sitt foto som man kan sen köpa. Och det finns ju, det är så många sådana här saker. Företag som nästan ger bort skrivare. Skrivare är ju nästan gratis idag. Men det är ju svindyrt att köpa de här färgpatronerna som man måste köpa en gång i halvåret. Så det finns ju liksom, det finns en tanke bakom det där. Eller den här då. Är någon som har fått ett telefonsamtal från en telefonsförsäljare som vill ge bort bambustrumpor?
Ja.
Hur många har köpt bambustrumpor här? Så försäljaren ringer och säger, jag vill ge dig en present. Du ska få 3 par bambustrumpor här, helt gratis. De är helt fantastiska. Det är något så här specialmaterial. De svettas inte, eller liksom de, på något sätt, de är bra om man svettas och det luktar inte, de suger upp lukten och det är nummer 4. Ja, det är ju fantastiskt. Så man tackar ja till det. Det enda är att man sen måste börja prenumerera på de här strumporna som man får då, 3 par strumpor varje månad. Och det kostar ju då jättemycket pengar. Och det här numret som de har sagt och uppgett att man ska ringa för att man vill avsluta prenumerationen, det funkar ju inte. Och det är ingen som svarar på e-mail och någonting. Så man är helt fast. Så ingenting är gratis, även om det kan verka så. Men då kanske ni tänker, men kärleken då? Luften vi andas. Den är väl gratis. Ja, men jo, men då är vi någonting på vägen här. I alla fall till viss del skulle jag säga. Men då får man ju tänka, vad är då källan till den här kärleken? Vad är det som har skapat luften och att vi kan andas? Mm, ja, men det är ju då vår skapare, vår Gud, som har möjliggjort allt det här. Gud är kärlek, som det står i 1 Johannes 4, 8. Och han är källan till kärlek. Och lite grann som det precis som det är med energi, så kärlek uppstår bara inte liksom, utan den finns här. Den finns här i vår värld. Och precis som energi kan omvandlas, så kan även kärlek omvandlas mellan oss människor, för att vi ska kunna skicka kärleken vidare till de omkring oss, till de vi älskar, och för att vi ska kunna skicka kärleken tillbaks till Gud. Men som sagt, kärlek uppstår bara inte ur någonting, utan den är skapad av Gud, den har en källa. Och det här är viktigast av allt, att Guds kärlek är gratis. Och den är på riktigt gratis, den är inte så här bambustrumpor gratis, utan den är faktiskt på riktigt gratis. Och Jesus har genom sin kärlek till oss gett sitt liv för oss. Och det gjorde han för 2000 år sedan på korset. Så att var och en som tror på honom ska få evigt liv, som det står i Johannes 3:15. Så det här är som sagt kärlek på riktigt. Det är en fri gåva på riktigt. Inga krav. Inga kostnader. Utan det är gratis på riktigt. Men sen funderar jag på liksom, varför är det då så himla svårt att acceptera den här fria gåvan? Det liksom, jag vet inte, men det är nästan så att det verkar för bra för att vara sant. Och jag tror många människor tänker så här, men ja, om det verkar för bra för att vara sant, då är det nog för bra för att vara sant. Och sen har vi ju liksom vårt fallna sinne och hjärtan också, som liksom har en spärr, sätter en spärr i allt det här. Och jag tror många tänker att man behöver förändras för att bli kristen, för att ta emot Gud. Man kanske liksom tänker att men kristna är ju si och så, och de tänker på si och så sätt. Och sån är inte jag. Men precis som Svante sa precis här nyligen, att Kristus, det är inte slutet av en resa. Utan Kristus är början till en resa. Jag behöver inte förändra något för att komma in i Guds familj och acceptera Kristus. Utan det är först när jag har accepterat Jesus som min frälsare och räddare och vän som jag börjar förändras. Och jag förändras kanske inte så mycket på utsidan, men väldigt mycket på insidan. Jag skulle kunna titta i Matteus 23:37. Så om ni går till Matteus 23:37, så ska vi se vad Jesus säger där. Varför vi har så himla svårt att tro och ta emot den fria gåvan, trots att den är fri. Det står som sagt här i Matteus 23:37. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeter och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni vill inte. Så Jesus ville verkligen samla hela folket i Israel. Men tyvärr så var jag tvungen att acceptera att många inte ville. Så det är liksom, viljan fanns inte där. Trots att liksom Jesus stod mitt ibland dem. Och det är egentligen samma sak idag, att han har bjudit in oss till sin familj. Men frågan är om vi är villiga att tro det eller inte. För tro kräver liksom inga speciella färdigheter eller specialkunskaper. Eller det är inte ämnat för några speciella heliga män eller andliga personer, utan var och en av oss som vi kan tro och fatta ett beslut att leva efter den här tron. Och sen om vi går till Romarbrevet, först Romarbrevet 1:5, sen Romarbrevet 16:26. För där står det nämligen att tro handlar om lydnad. Så om vi först kollar i Romarbrevet 1:5, så står det så här: genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Och sen i Romarbrevet 16:26 så står det: men nu har uppenbarats och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd för att alla folk ska föras till trons lydnad. Och kollar man på det originalordet här för lydnad i grekiska så står det hypakoe. Och det betyder bokstavligen att underkasta sig eller underkastelse till det som hörs. Det vill säga lydnad som svar på att någon talar. Och jag tror att det där kanske är liksom problemet i hela det här. Eller liksom kruxet. Att vi människor är inte helt enkelt inte beredda att underkasta oss det vi hör. Och det här kan bero på många olika saker. Men jag tycker en rätt bra fråga. Om man pratar med människor som inte är troende, så tycker jag en ganska intressant fråga att ställa. Och det är följande. Om du ställer den här frågan till den här personen. Att om jag kunde bevisa för dig att Gud finns och att Bibeln är sann, skulle du då bli kristen? För att många gånger så handlar det ju om att jag som person, jag vill inte tro trots alla bevis som läggs fram. Jag kan som apologet liksom lägga fram de mest tydliga och mest logiska förklaringar och bevis som finns, men personer vill ändå inte tro. Personer kanske inte tycker Gud är god, personer kanske tror att han skulle eller hon skulle få en ny syn på saker och ting, och det vill den inte. Kanske rädd att bli lite annorlunda i den här världen, att man behöver ändra sig. Och då är man, tror jag, mer besluten att man är fast besluten att inte tro på Gud, vilka bevis och fakta som ens läggs fram. Så att det är väldigt mycket en hjärtefråga. Men om tro då kommer från att genom att underkasta sig Guds röst som vi precis läste. Vad händer då med de som inte hört den här rösten? Kanske man tänker. Och det är en annan ganska så här vanlig fråga som jag tror att man kan få. Liksom, vad händer med de som inte får den här chansen, som inte hör Guds röst? Och då ska man komma ihåg att för det första så står det på flera ställen i Bibeln att Gud är rättvis. Till exempel i Isaiah 30:18. Så vi kan vara rätt säkra på att han kommer vara rättvis på domedagen. Vare sig vi vill eller inte. Och sen om vi går till Apostlagärningarna 17, med början i vers 24. Så Apostlagärningarna 17:24, så ska vi se vad som står där. Då står det så här: Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder, som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela världen. Han har fastställt bestämda tider och utstakat gränser inom vilka de ska bo. Och nu kommer det viktiga här. För att de ska söka Gud. Om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom fast han är inte långt borta från någon enda av oss. Så Gud har gjort det möjligt att upptäcka honom. Vi kan egentligen bara titta runt omkring oss och liksom upp mot himlen och bara liksom förundras och förstå att det kan inte vara en slump bakom allt det här. Men sen har jag också funderat länge på vad skulle, om en person som säger så här, men de som inte har hört eller den, och så vidare och så vidare. Då undrar man så här, men vad skulle egentligen krävas för att den här personen skulle tro? Vad skulle krävas? Man kan ju säga, men jag har inte fått tillräckligt mycket bevis. Men vad skulle krävas då? Vi kan ju se liksom bland hur hela Israel liksom bokstavligen vandrade med Gud i öknen. I 40 år. Han såg till att de hade mat och vatten. Han lät regna mat till och med. Regna manna. Och när de klagade över manna så skickade han vaktlar och liksom slog in i munnen på dem så att de blev proppmätta. Han öppnade ett helt hav framför deras ögon så att de kunde promenera genom havet. Bort från fienden, bort från egyptierna. Och han gjorde det ena undret efter det andra. Och det uppskattade att ungefär 3 miljoner människor som vandrade ut från Egypten. Och vandrade med Gud då i 40 år. Och ändå var det bara 2 styckna personer av 3 miljoner som lyckades ta sig in i det förlovade landet. Så här kan vi liksom snacka om att de inte var beredda att underordna sig Guds lydnad eller Guds ord. Så att man kan nog tänka så här, men skulle Gud ställa sig framför mig och säga att jag är Gud, då skulle jag tro. Ja, skulle du verkligen det egentligen? Det var liksom 2.999.998 personer som såg Gud i stort sett. Gjorde massa under och ändå inte tog emot honom. Men den här tron då som vi har, hur ska jag då kunna dela den här till andra som har svårt att tro? Speciellt tänker jag på de som står mig nära. Jag tänker på familj, syskon, föräldrar, jag tänker på vänner, jag tänker på kollegor. Hur gör jag? Det kan vara ganska svårt att liksom finna ord när man bäst behöver dem och så. Jag tror att det allra bästa är att föregå med ett gott exempel. Med mitt liv. Med våra liv. Det finns en enorm styrka i att visa hur man lever sitt liv. Att det är något speciellt med dig. Att det är något speciellt med oss. Vi är inte som alla andra. Vi är ett Guds barn. Det var en fransk teolog och filosof som hette Schweitzer som sa att visa genom exempel är inte huvudvägen i att påverka andra. Det är den enda vägen. Det beror mycket mer på vad du gör än vad du säger. Mer på vad du praktiserar än vad du predikar. Så att folk ser verkligen vad vi gör. Och det är mycket viktigare faktiskt än vad de hör. Det är nämligen så att 85% av vad människor lär sig kommer genom visuell stimulering. Jag vet inte om ni har hört det förut, men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Så 85% av vad vi lär oss kommer från visuell stimulering. Så vad ni ser här nu, vad ni ser på mig, det är det ni kommer ta in. Det är egentligen bara 10% vad jag säger som kommer fastna. Och så 10% kommer genom hörbar stimulering och 1% genom alla andra sinnen. Så att vad vi hör, det förstår vi. Men vad vi ser, det tror vi. Och det svåra tror jag i dagens samhälle är att vittna till människor som lyssnar med sina ögon och tänker med sina känslor. Men då är leda genom exempel ett väldigt bra sätt. Men då kanske någon tänker så här, men lilla jag, det är väl ingen som ser vad jag gör. Va? Det har väl ingen påverkan. Men jag lovar, folk ser dig. Och om du inte får reda på det på ett bra sätt så kommer du få reda på det på liksom andra sätt. Bara ett exempel som jag tycker är lite kul. För ett par år sedan på mors dag så la jag ut en bild på Marie och på min mamma på Facebook. Och så skrev jag någonting liknande att det här är mina älskade mammor i mitt liv eller något liknande. Det är de bästa mammorna i mitt liv eller något. Och jag fick ju massor med likes här. Typ 80-100 likes eller något sånt där. I den storleksordningen. Ett år senare lade jag ut en nästan exakt identisk bild från samma hemma hos min mamma. Men då citerade jag Bibeln istället. Och så skrev jag du ska hedra din far och din mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. trots att det var liksom väldigt fin vers. Jag tror att liksom vilken hedning som helst skulle kunna liksom skriva under på de här orden. Så fick jag den här gången någonstans bara mellan 10 och 15 likes. Och liksom, man märker det att folk ser vad man gör, vad man skriver. Och som sagt, om de inte visar det genom uppskattning så kommer de visa det genom att de liksom inte uppskattar det i tysthet. Så att alla påverkar någon. Så därför är alla sett på ett sätt, är vi alla ledare. Det finns sociologer som säger att, att den mest introverta individen kommer att påverka 10 000 människor i sitt liv. Och det är nog sant. Och vi, liksom, vi påverkar alla på varandra på alla möjliga sätt. Från liksom, vad vi ska äta, vilka filmer vi ska titta på, till mycket mer viktigare frågor då, såklart. Som sanning och etik. Och det är rätt intressant. Och om ni tänker också på det här, ni har säkert hört det här, att liksom, om man, hur är det nu? Genom 7 människor så kan man känna hela världen. Ni har hört det någon. Liksom, om jag känner 7 människor, de 7 människorna känner 7 människor var. Och sen de, ja, det blir exponentiellt liksom. Till slut har man täckt in hela, att man känner hela världen genom sina 7 närmsta. Tänk då att man påverkar 10 000 människor genom sitt liv. De har nog ändå påverkat ganska mycket människor, tror jag. Speciellt i de här sociala medier-världen vi lever i. Och det finns, jag tror jag nämnt det här förut någon gång, men det finns ett afrikanskt ordspråk som jag gillar. Och det är det här: om du tycker att du är för liten för att göra skillnad, tillbringa då en natt med en mygga, så får du se. Den här lilla myggan, den kan påverka oss väldigt, i det här fallet negativt, och vi förhoppningsvis kan påverka människor positivt, men det säger ändå någonting. Så låt oss föregå med gott exempel. Människor kommer, som sagt, bara det att vi går hit idag, det är något annorlunda. Och det är något som människor kommer liksom tänka på. Så det kan räcka med att säga det: nej, men jag var i kyrkan idag. Behöver inte liksom dra hela liksom frälsningsbudskapet. Kan bara säga: nej, men idag var jag i kyrkan. Det kommer påverka människor. De kommer fundera. Någon gång 3 månader senare kommer fråga: ja, du går i kyrkan, varför det? Och då blir det ett ämne för fortsatt diskussion. Så i Johannes uppenbarelsebok 3:21 så står det så här: den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Så frågan är vi villiga att segra? Är vi liksom villiga att uppoffra någonting för att segra? Jag och Melody kollade på längdskidåkning igår och liksom sjukt imponerade av de här liksom tjejerna som trampade omkring där i spåret. Och de är ju beredda att vinna. De är beredda att segra. Men de får ju underkasta sig en extrem träning och smärta. Alltså den här träningen de går igenom år, liksom år efter år, sommar som vinter. Det är något enormt faktiskt. Och även både på träning och tävling. Och de är villiga att göra det för att segra. Och som sagt, som det står här i den versen, att de som segrar ska få sitta hos mig på min tron. Så frågan är vi villiga att lyda Guds ord? C.S. Lewis har sagt följande: det finns 2 sorters människor i den här världen. De som böjer knä inför Gud och säger: låt din vilja ske. Eller de som vägrar böja knä inför Gud och de säger: Gud, men låt din vilja ske. Så vi kan välja helt fritt. Och det är igen tillbaka till Guds kärlek. Att det här är ju på grund av Guds kärlek som man gör det här. Han ger oss en fri vilja att välja fritt. Men den här valet innebär också en konsekvens, och vi får ta konsekvensen av vårt fria val. Och Gud älskar oss. Han kunde ha gjort oss som robotar, att bara liksom exakt göra vad han vill alltid, Men då hade det inte varit av kärlek han skapade oss. För utan fri vilja så faller kärleken. Och han älskade oss så mycket att han gav sitt eget liv för den mänskliga rasen, som vi kan läsa på så många ställen i Bibeln. Så att den som tror på honom får evigt liv. Och han gav sitt liv för oss trots att han vet att många kommer välja bort honom. Jaha, så hur gick det då med den där bilden då i fredags? På fotografiska? Jo, vi tog bilden. Det blev en fin polaroidbild och minne som vi har hemma i alla fall. Och dessutom fick vi 20% i restaurangen. Så det liksom, var inte det att vi fick något gratis, vi fick något liksom ännu bättre. Så att, ja, det lönar sig att ta emot fria gåvor. Tänk på det, ni som hör frälsningsbudskapet. Amen.
Roligt och intressant, som du har vanligt med Baskins tankar där.